الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till Islam podden med mig Karim, min broder Sadek och min broder Musa.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Hayakallah. Musa, kom tillbaks från resa precis.
Alhamdulillah.
I England med vår broder Hasti också. Var där och blev intervjuad i podden.
Och vi var där, vi var med en podd där och träffade mycket intressanta människor. Ja. Fick mycket ny inspiration faktiskt.
Till podden.
Till vår.
Till podden, till allt möjligt i livet. Ja, i livet. Jättefina människor.
De har hållit på länge med den där podden. Jag vet inte hur länge.
Nej, de,
de är ju uppe, det är några år nämnde han, och de är uppe på över 200 avsnitt.
Vi har en bit.
Vi var ju faktiskt därifrån också, jag blev inspirerad för den här podden.
Exakt.
Om ni kommer ihåg.
Ah, just det, är sant.
Ja. Alhamdulillah, må Allah belöna dem.
Amin, amin.
Och jag råder folk får kolla på Hastis avsnitt. Det ligger ju där ute.
Jag lyssnade på den, eller jag är inte klar än, men den var fin.
Jag har inte hunnit.
Freshly Grounded.
Freshly Grounded på deras
YouTube-kanal.
Man kan lyssna på den. Idag tänkte vi inshallah prata om välgörenhet. Och det är en ganska stor del av religionen. Och till och med en av islams pelare.
Almosa.
Almosan specifikt, precis, zakat. Men vi tänkte att det kanske är passande att börja först prata lite om dygden av välgörenhet och kanske lite hadither och verser om nyttorna och dygden med välgörenhet.
Vi har ju velat prata om det här tidigare i säsong 1, det blev inte av. Det finns väldigt mycket, mycket att prata om när det kommer till just egentligen almosa i sig är ett avsnitt, om vi ska vara helt ärliga, att prata om själva sitt zakat.
Bara
zakat och dygden av zakat, obligationen i zakat, synden är att inte betala zakat också.
Exakt.
Och hur man betalar zakat. För jag har inte, det är knappt någon som har frågat mig om zakat utan att de har missförstått.
Det är så.
Ja. Knappt någon. Förutom att de har missförstått hur man betalar zakat. Och det är inte så svårt egentligen. Vi kommer gå igenom det inshallah. Och gällande välgörenhet, alhamdulillah, jag tror att människor världen över förstår att välgörenhet är någonting bra. Och speciellt vi muslimer i vår religion så motiveras vi hela tiden till att ge i välgörenhet. Allah subhanahu, i Koranen och även i hadiserna, Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i början av Koranen, efter surat al-Fatiha i surat al-Baqara, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتت الله سي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ات ألف لام ميم إذن هبوكن درود إنجت فيه بالأم درود إنجت فيه بالإذن هبوكن دار ان فاق ليدنين فر وم في دوم صم الذين يؤمنون بالغيب för de som tror på det dolda och förrättar bönen och som ger de ger av det som de har försörjts av. De ger i välgörenhet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt också i Koran surat Ali Imran i dess betydelse att vi ska tävla om ett paradis. Vi ska tävla om ett paradis och Allahs förlåtelse. Det här paradiset är lika vidsträckt som himlarna och jorden. Och det här står förberett för vem? För de gudfruktiga. Och de som ger. Det här är välgörenhet, inte zakat. De som ger när de har det bra och när det är svårt. För det är lätt att ge om jag har det bra. Det är lätt att ge. Man är multimiljonär, jag ger. Men när man inte har så mycket att ge, det är ännu större. Det är ännu större. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, det finns flera verser. Att Allah subhanahu wa ta'ala, han, för de som ger, Allah har koll på det och kommer belöna dem för det. Och det är liknande verser som de. Exempelvis Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum." Och vad gott som ni än ger ska ni få tillbaka i full mått. Och det här är någonting fint, att även om vi ger någonting litet, Allah uppskattar det, han är Ash-Shakur. Och Ash-Shakur, det är två av Allahs namn. Faktiskt, vi måste göra ett avsnitt, jag kom på nu, inshallah någon gång. Kanske säsong 3, om Allahs namn.
Ja, måste.
Ja, för att förklara Allahs namn, Allahs 99 namn, inshallah. Folket får påminna oss om det. Även om du ger lite, Allah uppskattar. Det är därför man kan ge någonting litet och det växer, som profeten alaihissalam har sagt i en autentisk hadith, Bukhari Muslim, och det kommer växa som ett berg, även om det är en liten daddel. Och varför? Därför det nämns också i hadithen, skydda er själva, distansera er själva från elden, ittaqunnar walau bishaqqi tamra. Att skydda er själva, håll er borta från elden, skydda er att ens hamna där, även om det är att ge en daddel i välgörenhet. Och det fortsätter hadisen egentligen. Och om du inte ens kan ge det, se åtminstone ett gott ord. Och vad händer här? Många människor ibland, de känner, vad ska 10 kronor hjälpa? Eller hur? Den finns den där. Mm. Det var 20 spänn. Vad ska 20 spänn hjälpa? Vad ska 50 kronor? Det är ingenting. Det är en stor insamling. Det behövs mycket pengar här. Men om alla ger lite, då blir det mycket.
Mm.
Eller hur? Och därför ska man inte se ner på. För det finns en annan hadis att även en person, låt säga han är jätterik, så han ger 1000 kronor. Det är inte så mycket för någon som är jätterik. Mm. Men en person, han har 2 kronor. Han har 100 kronor, han ger hälften.
Mm.
Förstår du? Det motsvarar sen kanske vad den som var rik gav. För den här som var fattig eller den som inte hade så mycket, han gav, om vi ska kolla i mängd, mer av sina egna pengar.
Mm.
Hälften. Och vad sa profeten alaihissalatu wassalam? Att sadaqa, välgörenhet, har aldrig låtit ens egendom sjunka. Och det är det som många tror ibland, att om man ger i välgörenhet, nej, jag har inte mycket pengar, jag kommer bli fattig. Mm. Det är svårt just nu. Men vänta, älskade syskon, om det är svårt just nu, det är då du ska ge.
Mm.
För profeten sallallahu alaihi wasallam, vad sa han? Hadith Qudsi, att Allah säger, Adams barn, människa, ge, spendera, och jag ska spendera på dig. Förstår du? Jag tycker de här viktiga hadiser, vi får lägga in dem i avsnittet där nere, så att folk får kopiera dem och läsa dem och försöka reflektera kring dem.
Även fast du kanske har mindre pengar, du kanske får som baraka i de pengarna som du har kvar sen. Absolut. De räcker för dig, subhanallah,
det minskar mer än vad det hade räckt. Om du ger, Allah ger dig.
Mm.
Och vad nämns i hadisen? Finns en annan autentisk hadis att behandla era sjuka med sadaqa, med välgörenhet. Mm. När någon är sjuk, vi säger man själv är sjuk, eller någon i familjen är sjuk, man vill att den ska bli frisk, gör dua, absolut. Mm. Använd mediciner, så absolut, alla de här grejerna. Men ge, och vill du ha botemedel, en form av botemedel är att ge i välgörenhet. Den här hadisen nämner sådär, bota era sjuka. Ja, med vad?
Sadaqa,
välgörenhet. Och förklaringen på den hadisen, det är att det handlar inte om att bota någon som är sjuk. Det handlar också om att avvärja att bli sjuk. Avvärja skador, avvärja saker, att du i förtid ger sadaqa. Och det här tror jag många känner till, för att det är många som faktiskt, när någon är sjuk, frågar ofta, jag vill ge sadaqa, jag har en släkting eller det är någon som är sjuk och jag vill ge i välgörenhet så att de blir friska. Mm.
Det där, alltså, jag vill kommentera en grej så innan. Det där med att folk tror att pengarna blir mindre. Det där egentligen, det kommer ju från shaitan också. Man måste tänka på det, ha tanke. För Allah säger i Koranen,
ja, han hotar med fattigdom.
Ash-shaitan och ya'idukum al-faqra. Förstår du? Ash-shaitan ya'idukum al-faqra. Att shaitan lovar er fattigdom. Yani, när du tänker att jag ska betala sadaqa, jag ska betala zakat, jag ska ge av mina pengar. Shaitan kommer dit och säger vad? Du kommer bli fattig, ge inte, du kommer inte själv ha, du ligger redan tajt själv och så vidare. Så jag tror man måste ha de här andra hadithen och tanken, när de där tankarna kommer, att nej, det stämmer inte. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man naqasat sadaqatun min mal, att sadaqa minskar inte ens pengar. Och som Sheikh Musa precis sa, det finns ju fina förklaringar på det också, att oavsett om ett, det minskar inte ens pengar, Allah ger er mer, er baraka i pengarna, och nummer två, att nästa liv har du pengar. Nästa liv du har valutan. Nästa liv du har ajr. Och det är det egentligen som räknas i slutet av dagen. Så egentligen, som jag brukar säga på det och säga, du tar från det här livets konto till nästa livets konto.
Därför det behövs verkligen också iman.
Ah.
Tro för att ge sadaqa. Speciellt när man har det svårt. Alltså att man ger, finns det inte en sån hadith också?
Att vadå?
Att välgörenhet är bevis.
Sadaqat
och burhan. Sadaqat och burhan. Och tolkningen är ju att det är ett bevis på ens iman.
Exakt.
För att när du ger, då visar du att du tror på de här haditherna, du tror på de här verserna. Och därför gör du.
Du tror gott om Allah.
Du tror gott om Allah. Du tror på profeten sallallahu alaihi wa sallam. Hans löften och så vidare.
Och grejen också är den att många, de vill ju skydda sig själv på domedagen. Det finns flera hadiser om det. Det kommer skugga en på domedagen. Men det är en hadis. Men jag tänker på den hadisen som många känner igen. Finns bland annat i Sahih Muslim. Om de här sju personerna som kommer vara under Allahs tronskugga på domedagen. För det här är en dag då solen kommer vara nära. Det kommer vara problematiskt. Det kommer vara kaos, om vi ska vara helt ärliga. Det kommer vara riktigt kaos på domedagen. Och folk vill hitta skugga. Och folk vill ha skydd. Och folk vill ha hjälp. Och här finns det sju kategorier av människor. Och jag tror vi har en hel lektion om det på Islampik nu. Om just de här sju kategorierna. Och detaljer om dem. Men i den hadisen om de här sju som kommer skuggas av Allahs tronskugga. Är en person som gav i välgörenhet. Han gav på ett sätt där hans andra hand inte såg.
Vad menas med?
Att ge välgörenhet i det dolda. Man behöver inte alltid ge. Ibland är det bra att ge, bästa att ge. Ofta är det dolda, hjälpa fattiga människor dolt. Folk ska inte veta alla du hjälper och allting du gör med dina pengar. Men ibland kan det vara bra att ge välgörenhet öppet. Och öppet. Varför? De lärde har nämnt. För att du påverkar andra och motiverar andra där ute att ge i välgörenhet. Till exempel, låt oss säga jag sitter på pengar. Men ingen runt omkring mig ger sadaqa, ger välgörenhet. Så jag blir inte ens motiverad till det. Och jag kanske inte är insatt i religionen och läser hadiser och verser och sånt. Men jag ser mina vänner runt omkring mig, de ger alltid. För good causes, alltså för bra syften. Och det där sadaqa, det är också bra att nämna. Alltså sadaqa, välgörenhet är inte vad som helst. Du ger till vad som helst och det är sadaqa. Köp ett paket, sikt till någon som röker, mashallah, tabarka. Nej, det där får du inte göra, du får synd för det. Förstår du? Man ska inte missförstå vad är välgörenhet. Det ska komma från en lovlig källa. Halal pengar. Två, du ska göra det för Allahs sak, för Allahs skull. Och tre, som de lärde nämnt, du ska också det du betalar för. Eller det du ger sadaqa till ska vara någonting som alla är nöjd med. Någonting lovligt. Jag kan inte säga okej, nu vill jag säga halal pengar. Och jag har riktigt halal pengar, alhamdulillah. Och jag har avsikt för Allahs skull. Jag verkligen jag ger. Men jag ger till att man öppnar ett kasino. Förstår ni? Ja. Eller att någon har haram pengar och han tycker att jag vill sadaqa. Han har värsta avsikten. Och han vill ge det för att bygga en moské. Men det är från droger. Det går inte. Du kan inte bygga en moské med dina drogpengar. Förstår ni? Så det här är också viktigt att en person tänker på när han ger i välgörenhet. Och att man inte är rädd att bli fattig. Och det här skapar också en viss... du renar dina pengar också på det här sättet. Alltså, när du ger och ser att Allah ger dig. Och kom ihåg att allting vi får är egentligen från Allah. Allt. All risk. För det är Allah som är khair och raziqin. Eller det är Allah som är den bästa av dem som försörjer. Och han försörjer oss hela tiden. Som försörjer. Och han är den som försörjer oss hela tiden. Och om vi är tacksamma, så kommer jag ge er mer. Och det är på det här sättet man ska vara. Och profeten alaihissalam, hur var han? Det hände inte. Va?
Mest givmilda.
Ja, inte bara mest givmilda. Att när han frågades om någonting, han sa inte nej. Han gav. Tänker du vara på det sättet att ge? För han visste också att om man ger, Allah ger dig. Profeten var inte rädd, alaihissalam, för fattigdom. Och kolla hur det smittade av sig på vilka? På hans följeslagare. Vi har så många historier från dem, hur de gav från höger till vänster och gav väldigt mycket. Vi nämnde det sist också, förra avsnittet.
Det finns olika hadither om, jag ville bara nämna, den här hadith som är ganska känd, att när profeten
sallallahu alaihi wasallam,
när olika människor kom till honom för att bli muslimer, han gav dem. Och därför en av dem gick tillbaka till ett folk och sa, han sa aslim och bli muslimer.
Bli muslimer.
För att profeten sallallahu alaihi wasallam ger som en människa som inte fruktar fattigdom. Och profeten
sallallahu alaihi wasallam,
han hade inte så mycket pengar, men han hade tillgångar. Alltså folk, man måste lägga upp det där. Han hade inte så mycket pengar, men han hade tillgångar. Vad menar jag? Han hade tillgångar, det vill säga han hade mark och sånt där det kom ut, alltså frukter och grödor och så vidare, där han kunde försörja sig med. Så han brukade ta dem och ha dem ett år. Men när det året var slut, han hade redan spenderat, innan året var slut, han hade redan spenderat det. I vad för Allahs sak. Till fattiga, i välgörenhet och så vidare. Så när året var typ nästan slut, han hade ingenting kvar av det han hade sparat. Och det är så här egentligen man ska förstå hadithen här, där profeten sallallahu alaihi wasallam, till exempel hans hus, det kunde gå månader utan en eld tändes. Att man levde på al-aswadan, som det heter, vatten och dadlar. Att han dog sallallahu alaihi wasallam med att hans sköld var pantad hos en annan person och så vidare. Det betyder inte att profeten sallallahu alaihi wasallam inte hade pengar. Inte att han var fattig, nej, han var givmild. Han gav och gav och gav. Och som den här hadithen, att han gav till slut, så att folk sa att han fruktar inte fattigdom.
Och profeten alaihissalam sa också till Bilal, Bilal ibn Rabah, som är känd som profetens muaddin, han som gjorde adhan: skänk Bilal och frukta inte minskning hos tronens herre. Och det är det, ibland folk är oroliga att om jag ger i välgörenhet, man ska inte bli skakig. Man ska inte vara rädd. Du kommer komma tillbaka. Allah har lovat. Profeten alaihissalam har lovat. Att Allah säger skänk, spendera. Allah kommer spendera på dig. Och har du inte märkt? Du har skänkt ibland, du har fått. Allah fortsätter att försörja dig.
Det är verkligen så.
Jag vill bara kommentera en grej så att folk inte missförstår. Det är att också man ska känna sig själv. För att folk kanske lyssna på oss och tänka, mashallah, det är jättebra att ge sadaqa. Hela miljön ska gå till sadaqa. Det här det säger inte vi. Eller att man försummar att betala hyran. Allah kommer ge mig mer. Ingen gör på det här sättet. Nej. Ett, gör dina plikter. Nummer två, du måste också känna dig själv. Kolla, profeten sallallahu alaihi wasallam, från vissa av sahaba, han tillät att de gav hela deras förmögenhet. Exempelvis Abu Bakr radiyallahu anhu. I en hadith som är ganska fin.
Jag ville fråga dig om det.
Umar radiyallahu anhu och Abu Bakr, det här är en tävling mellan dem. Men det är en tävling Abu Bakr hänger inte med. Det är bara Umar som tävlar i sitt huvud med Abu Bakr. Hur? Han tävlar, han vill alltid göra bättre handlingar än Abu Bakr. För Abu Bakr är mot stocken efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr var förebilden i det samhället. Och därför de lärde sig att Abu Bakr var den bästa människan efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i vårt samfund. Så Umar vet det här. Så han tävlar med honom. Jag vill vara bättre än honom. Så en dag, det behövdes cash, det behövdes pengar. Så nu man behöver pengar. Det har hänt en grej så folk behöver pengar. Så profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanar sina följeslagare att donera. Nu Umar, han tänker, idag jag ska vara bättre än Abu Bakr. Han har fått in ganska mycket pengar på sistone, så han tänker, om det är någon dag jag ska vara bättre än Abu Bakr, det är idag.
Det är idag det gäller.
Han går dit med halva sin förmögenhet. Han kollar sina pengar.
Hälften av allt han
äger. Delar, exakt. Paff, han lägger halva.
För det är mycket där. Tänkte att någon kommer och ger hälften av allt man äger.
Så profeten sallallahu alaihi wasallam säger till honom: "Mada abqait li ahlik?" Vad har du sparat till din familj? Han sa: "Jag har sparat halva." Profeten sallallahu alaihi accepterade det från honom. Men kolla att profeten sallallahu alaihi wasallam
frågade ändå det.
Vad har du sparat? Så Abu Bakr kommer och Umar är på tårna, han kollar, han tänker nu det ska hända grejer. Abu Bakr kommer och han lägger fram hela sin förmögenhet till profeten Muhammad sallallahu
alaihi wasallam.
Så profeten sallallahu alaihi wasallam frågar honom: "Mada abqait li ahlik?" Vad har du sparat till din familj? Och då säger Abu Bakr radiyallahu anhu: "Abqaitu lahum Allah wa rasulahu." Att jag har lämnat till dem Allah och hans profet. Subhanallah al-Azim. Och vad säger Umar? Han sa: "Efter den dagen, jag visste jag kan inte tävla med honom." Det går inte. Men kolla här, det är egentligen det därför jag nämner hadithen.
De lärde förklara en grej, en speciell.
Det handlar också om vilken iman och vilken nivå i religionen du är på. För profeten sallallahu alaihi wasallam vet att Abu Bakr, om han blir fattig några månader, eller fyra månader, fem månader, ett år, han kommer inte klaga. Han kommer inte ångra sig. Han kommer inte varför gav jag sadaqa så där mycket? Subhanallah, jag har levt fattig. Han vet att Abu Bakr kan leva med resultatet och konsekvenserna av sina handlingar. Och hans familj. Kolla en annan sahabi som ville också ge allting han hade i pengar. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. En ganska lång känd berättelse.
En annan följeslagare.
Profeten sallallahu alaihi
wasallam
sa nej. Han sa: "Gör inte det." För det är skillnad på Ka'b ibn Malik och Abu Bakr radiyallahu anhu. Och det här är egentligen kontentan och hela varför jag nämner det här. Att man ska känna till sin egen nivå. Och ge sadaqa, absolut, det är rekommenderat och det är en fin handling och det är en välgörenhet. Men ge i den mån din iman klarar av också. Och det här är viktigt, att man har självinsikt, man känner sig själv. Och att man inte heller begår så här ogenomtänkta handlingar där man ger väldigt mycket för den tillfälliga hype. Och sen just nu du har inte ett jobb kanske, eller du pluggar och du har inte sparat pengar och du vill gifta dig, jag vet inte. Så nu du börjar tänka, för det här vill man inte heller. Mm. Att man tänker, subhanallah, jag borde inte ha gett till sadaqa så mycket. Jag ångrar mig. Varför gjorde jag så? Jag var dum. Nej.
Mm.
Det här ska inte en muslim, det är inte en situation en muslim ska hamna i.
Mm. Är det inte också så att den bästa av välgörenhet är den som man spenderar på ens familj?
Absolut.
Och de som är nära.
Absolut. Det nämns hadithen i det att det bästa du kan göra är att spendera på din familj, och det bästa du kan göra också är att spendera i din familj, kärnfamiljen då, och sen släkten. För att det blir två former av goda handlingar här. Det blir sadaqa, välgörenhet, wasilat al-rahm, att man bevarar släktbanden.
Mm.
Det är ett sätt att bevara släktbanden, speciellt om Allah gett dig mycket och du vet att folk i din närhet behöver.
Precis.
Det finns en annan vacker hadith, subhanallah, i Bukhari och Muslim. Profeten alaihissalam gav ett råd till en av sina fruar och sa att han uppmanade dem att skänka och börja inte räkna så att Allah inte räknar det han ger dig, och börja inte hålla tillbaka så att Allah håller tillbaka från dig. Och det här, om man har det här mindsetet att vänta, allting är från Allah egentligen. Allt.
Alla gåvor man har fått.
Så att ge och skänka och hjälpa. För att när man ger i välgörenhet, man hjälper ju. Nu pratar vi inte om vi kommer komma in på det senare, en annan form. Jag vill inte ens, det är inte välgörenhet. Vi vill ta upp det som finns i saker man måste betala. Men just i välgörenhet, du hjälper till exempel fattiga. Du underlättar för dem. Och vi har nämnt det tidigare. Det finns en så vacker hadis, kort, att Allah är en autentisk hadis, att Allah är i sin tjänares tjänst så länge den här tjänaren hjälper en annan tjänare. Så länge du hjälper en annan bror eller syster där ute, vill du Allahs, kort och gott, vill du ha Allahs hjälp, fortsätt att hjälpa andra bror eller syster där ute. Och det finns så många hadiser om just det här att underlätta för andra. Och vad som kommer att hända dig sen. Den som tar bort bekymmer från folk i dunja. Mm. Till exempel någon har en skuld och man hjälper honom med den. Någon har ett problem och man löser åt honom. Du vet, på det här sättet att vara givmild. Så kommer vad? Allah kommer ta bort bekymmer från dig när? På domedagen. Och varenda grej egentligen när vi tänker efter. Allting vi håller på med, det är för att vi vill ha edger, vi vill hamna i paradiset, vi vill inte ha problem på domedagen. För att i dunja, vi orkar inte stå och ha problem här ens. Mm. Så var det en rättegång och problem och massa saker. Och det finns kanske, det skulle vara jobbigt för vilken människa som helst. Tänk dig att gå till en domstol och de har inte sett två punkter på dig. Det finns 2500 punkter som du måste stå ansvarig för. Tänk dig hela livet, vi ska stå ansvarig för vad vi har gjort. Tänk dig då att komma till den domstolen där Allah själv är al-hakam, domaren. Förstår du? Det finns ingen så här kryphål, inga advokater, ingenting. Änglarna har vittnat. Det är katastrof på den här dagen. Och då vet att änta, bekymmer tas bort för att jag hjälpte folk i dunja med att ta bort deras bekymmer. Och jag underlättade för folk och alla underlättade för mig. Och du vet, alla de här grejerna. Och folk glömmer ibland det här när de ger i välgörenhet. Vissa skickar, när jag brukar ha sån här, du vet, vi kör ibland välgörenhetsinsamlingar till något. Ibland folk frågar mig, är det okej, får jag skicka så här 25 kronor? Det, absolut. Den här kan rädda dig sen i nästa liv. Du vet inte, Allah visste om din. En person jag blev glad skickade 7 kronor och sa, det sista jag hade i mitt konto. Yani, khalas. Ändå allt du hade, du skickade den. Det var jättefint. Och på det här sättet jag märker, jag själv, det är inte så här bara, det finns hadiser och mashallah, jättevackra. Nej, utan när du praktiserar dem och ser att det, själv, det händer i ditt eget liv. Det är så jag själv lever. Jag märker, okej, finns det lite problem? Även om jag inte har mycket. Jag måste ge välgörenhet. Förstår du? Och det har hänt mig, jag tänker jag kan nämna den historien för den är...
Kör, jag har det förut.
Jag har flera, men jag vill inte nämna alla. De är privata. Men just för att inspirera andra, att det här är inte bara någonting, jag läste en hadith, det har hänt säkert någon från förr. Och jag ska berätta hela historien för den är så... Den är fin.
Mm.
För att det fanns saker i historien jag fick inte reda på förrän nyligen. Jag var i Masjid al-Nabawi när jag var student i Medina. Jag var i profeten Ali Sallallahu moské. Och jag hade inte mycket. Jag var i ekonomisk kris ett tag. Okay. Som studenter, många hade ekonomisk kris. Inte bara mig, så att folk ska tycka synd om mig. Nej, det var flera. Men det var svårt. Alltså. Det var svårt ekonomiskt. Och min son skulle börja skolan. Det kostade jättemycket. Jag skulle betala hyran om typ, låt oss säga att det var en och en halv vecka kvar. Jag hade inte nästan någonting. Jag hade ungefär, låt oss säga 1000 kronor. Så jag tänkte, okej, jag ger bort hälften. Hälften jag ger bort. Och sen jag bara lägger min tillit till Allah. För att jag vet att om du ger, Allah ger dig. Så jag går bort typ hälften. Sen jag var i Masjid Nabawi. Jag gjorde dua. På svenska. Jag sa, Allah, nu jag har lämnat allt till dig. Jag har ingen annan försörjare utom du. Så försörj mig. Det finns, jag har ingenting nu. Alltså det är inte bara jag kan ta ett samtal och allt är löst. Du måste försörja mig. Alltså jag har ingen annan försörjare förutom dig. Försörj mig. Jag går runt i där, läser lite från Koran. Det finns ett ställe jag brukade gå på. Kommer ihåg? Ja, jag brukade vandra och läsa. Jag tyckte om att gå och läsa. Jag älskar att gå, så jag började gå där inne också och läsa. Sen broder ringer mig. Som vi känner. Jag kanske inte ska nämna hans namn för att många känner honom och han kanske vill att det ska vara hemligt. Han ringer mig och säger, Musa. Han var i en annan stad på besök. Han började sitta med en man här. Jag träffat en man. De hade ett ärende och han träffade honom där. Och de började prata. Så han sa, du är från Sverige, mashallah, Medina, ni har studenter, det är fram och tillbaka. Han bara, han vill hjälpa en student. Jag bara, vad? Han bara, så jag tänkte på dig. Han vill betala din hyra och din barns skolgång och en bil. Jag hade ingen körkort, så jag bara, skulle göra med bilen? Jag bara, okej, det var för mig. På en gång, så här snabbt, jag är fortfarande i profetiskt, jag har inte gått ut, det har inte hänt någonting. Alhamdulillah, han betalade hyran och skolgången. Den är jättedyr. Och sen han var så glad att jag kunde hjälpa mig, så han hjälpte mig flera gånger. Alhamdulillah. Åren gick, jag hade några år kvar. Han hjälpte mig jättemycket.
Och du känner inte
honom? Jag känner inte honom. Jag bara tänkte jag måste göra dua för honom. Och till nu också, må Allah belöna han.
Amen.
Och vad händer? Efter flera år han kommer på besök till Sverige. Han ska träffa. Så jag gick och träffade honom och berättade den här historien till honom. För han kände inte till den. Ja, han vet inte att jag var i Masjid Nabawi. Jag står och gör dua. Han tänker bara att jag hjälpte någon. Och det sjuka är, lyssna. Han sa, du hjälpte mig. Jag har inte hjälpt dig. Han bara, jag hade en kris. Och jag visste, om jag hjälper någon, Allah kommer hjälpa mig. Subhanallah. Så han gjorde det och Allah underlättade för honom. Och det gick hur bra som helst för honom i hans business. Ser ni?
Cirkel.
Hur allting går runt. Och jag har inte bara, jag nämner det här så att inte jag ska, det finns någon som nej, så att folk vet det på riktigt. Det är så här det funkar. Och många jag känner har liknande historier där om där Allah verkligen, man ser att Allah besvarar dua när saker och ting verkligen ser helt stängt ut och välgörenhet öppnar dörren, dua och underlättnad. Förstår ni? Kolla min situation. Det var kaos. Och sen hans situation var också kaos. Men han behövde hjälp.
Mala, det finns så många sådana grejer. En gång vi
må Allah belöna han.
Amen. Vi var i ett annat land och skulle dela ut sadaqa. Och en broder gick till ett ställe där det var väldigt svårt. Och många där hade inte fått hjälp. Det hade varit stridigheter och så vidare. Många hade flytt. Den här familjen kunde inte fly. Så en broder som är därifrån. Så lyssna, det finns vissa familjer som är kvar där. Okej? Okay? Så den här brodern åkte med dem. Och de gick till ett hus. Och bland där, alltså, det är nästan inga kvar på den där gatan. Folk har flytt. Okej? Okay? Och brodern, vad har han på sig? Han har på sig en vit kåp och vita kläder. Så, så helt, en hel vit klädd. Ja. Och han har med sig zakat från Sverige. Från någon som har skänkt. Som vill ge till någon fattig. Så han har verkligen gått nu och letat tillsammans med bröderna efter de som verkligen inte har kunnat fly. Precis. Som har det svårt. Han knackar på dörren. Det är två änkor som bor där tillsammans. Den andra bodde i något annat hus. Hennes hus har blivit förstört. Så hon har flyttat in hos grannen. De är själva och de har inga resurser att fly. Och de har inte heller resurser att äta. Och du vet. Och subhanallah, när han knackar på dörren, de säger, vem är det? Han säger, vi från Sverige. Vi vill ge er zakat. De kommer ut och de ser bara någon vit kläd som står och ska ge dem pengar. Och det var ändå så här kanske $200 eller någonting. Det var mycket för dem. Och de sa samma sak. Subhanallah. vi satt precis och gjorde dua, ja Allah hjälp oss, vi vet inte, vi har ingen annan än dig. Och du kom, de sa vi trodde du var en ängel. Som Allah har skickat. De bara, vem är du? De förstod inte. Subhanallah, yani tänk dig, de hade suttit yani samma timme och gjort den här duan. För att de tänkte, nu det är kört, vi vet inte vad vi ska göra. Folk har försvunnit, sen kommer han och knackar på. Med någons pengar från andra sidan jorden som har skickat, subhanallah.
Och exakt den stunden också.
Just i den stunden, och de har bara vänt sig till Allah. Jag tänker ofta på det där. Och deras reaktion. Jag kommer att tänka på det nu när du berättade. Och många sådana alltså incidenter, subhanallah.
Ja, vet, man skulle kunna prata i en timme om incidenter.
Och även om hadither. Hur fint det är yani, när man ska... Det finns så mycket hadither och koranverser. Att när man, även när man gör projekt och samlar in och ska göra typ så här inlägg på sociala medier. Man behöver aldrig återanvända hadither och koranverser, för det finns så många i flera år. Vi har lagt upp inlägg veckovis och det finns fortfarande hadither och koranverser att lägga upp om välgörenhet.
En grej jag vill kommentera innan, förlåt, jag byter ämne lite, men bara så här, kraften i ens dua. För många tänker oftast, vad är dua? Inshallah, om du går in, du går in, om du inte går in, du går in. Men tänk dig kraften i ens dua, att exakt när du gör dua, du får den grejen.
Subhanallah.
Är du med? Och det ökar ändå ens tro på dua. Alltså det ökar ens iman på att ens dua faktiskt blir besvarad. Och många kanske känner, min dua blev inte besvarad. Men jag brukar säga, nej det stämmer inte. Din dua, om du gjorde den på ett korrekt sätt, den blev besvarad. Antingen att du fick det du bad om. Okej, du kanske säger, men jag fick inte det jag bad om. Taib. Allah kan skydda dig från något ont med din dua. Eller att Allah sparar din dua. Och man måste alltid ha med sig åtanke att Allah är al-hakim, den visar. Al-alim, den allvetande. Och därför du kanske ber om någonting som inte passar dig just nu. Men Allah vet. Och spara din dua.
Länkade vi till ett dua-avsnitt?
I förra gången?
Ja.
Frågor och svar.
Frågor och svar, ja.
Eller hur det?
Jo, vi gjorde det. Jag råder folk att lyssna på den, verkligen. Så att man gör mycket dua och lär sig. Alltså att perfektera sin dua.
Men kan det vara så också när man har alltså, en kris? Som du berättade, att hjärtat är verkligen också närvarande.
Det blir lite som när man är i flygplan och gör dua. Det blir lite annorlunda.
Då är verkligen din dua är på riktigt. Det är inte den här
halvdagen. Är inte han som besvarar den nödställde, den som är behov den stunden, han verkligen behöver när han gör dua. Och här de lärde sig en viss grej faktiskt. Din dua, när du är i behov för dig själv, är bättre än någon annans dua för dig.
Spännande.
Och folk tänker inte, gör dua till mig, jag har behov, jag dua. Gör du dua, din dua är mycket bättre, för det är du som behöver den här saken. Det är du som egentligen ska stå på natten. Det är ditt hjärta som känner behovet av den här saken, den här angelägenheten, du gör dua om. Absolut, du kan be någon annan om dua. Det är inte det som är grejen. Men hans dua, det är inte han det bränns hos. Det är inte han som har ekonomisk kris. Det är inte han som ska betala hyran 5-6 dagar. Det är inte han, det är du. Och därför du måste ha det här åtanke att när... lika mycket som att en persons handlingar för dig blir aldrig lika bra som du gör för dig själv. Någon ska jobba åt dig, någon ska fixa åt dig. Som man brukar säga, vad? Om man vill ha något gjort så får man göra det själv.
Exakt.
Och samma sak med dua. Alltså, om du vill ha en dua och du vill verkligen så öka dina chanser och du verkligen behov, gör dua själv.
Det finns ju, när de lärda pratar om så här, etik och moral kring dua, de lägger till det här just att du ska visa när du gör dua ditt behov. Iftikar, yani du är fattig. Det är Allah som är rik.
Exakt.
Vi alla är fattiga inför Allah. Vi behöver av Allah hela tiden. Och även, det är ett råd också till de som ger mycket välgörenhet. Att tänk inte, klappa axeln, jag ger mycket välgörenhet. Allah låter dig göra det. Allah använder dig som ett medel för att hjälpa andra. Och det är därför Allah också fortsätter att ge det. För du ger till dem. Allah vet hur du ger till dem och du får mer. Där man ska inte tänka alltid, det här är because of me, och bara på grund av mig. Nej, allt det för att Allah har tillåtit oss att göra de här handlingarna. Och det finns en fin vers jag tog med här. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Allah bihi alim." Att Allah har full kännedom om det som ni skänker dem. När vi skänker, Allah vet. Var inte orolig. Även om ingen annan vet vad du har skänkt, kom ihåg att det är någon som har uppskattat det här, och det är någon som har sett det här, och det är någon som kommer, alltså Allah kommer att belöna för det här. Folk ibland, de ger i välgörenhet. Jag kan garantera nu, många som lyssnar. Om jag hade frågat dem, varje är i välgörenhet du har varit med? Kommer du ihåg alla gånger du har swishat, hur mycket du har swishat? Folk glömmer, det är swish idag. Folk swishar 20, 30, 100 kronor, de har varit med varje gång. Om man bara randomly skulle fråga, hur mycket har du gett exakt? tror han, han vet inte. Och kommer ihåg alla välgörenhetsprojekt du har varit med? Kanske man kommer inte ihåg. Men det finns skrivet, alla vet. Och på domedagen kommer det här synas. Och på domedagen helt plötsligt får du en skugga från vart? På grund av din välgörenhet. Du belönas på grund av vad du gav i välgörenhet. Du fick mer på grund av vad du gav i välgörenhet. Och tackade Allah för det. Och man bör också göra dua. Allah underrättar för mig att om jag får mer, att jag även ger i välgörenhet. Att jag ger mycket sadaqa. Och de också, folk som är sadaqa blir älskade av människor. Det här, han är givmild. Och det var ju profetens karaktärsdrag, alaihissalam. Han var den givmildaste bland dem. Och man hade, han gav. Och folk älskar givmilda människor. Och därför vi alltid får tänka på när vi ger, att vi korrigerar våra avsikter i att ge välgörenhet. Vi ger inte för folkets skull, alltså för att folk ska säga mashallah han ger, eller något liknande, eller för likes. Utan vi ger för att vi vill ha Allahs belåtenhet, att Allah ska vara nöjd med oss. Och ibland våra handlingar, de är inte så många. Våra goda handlingar är få ibland. Och våra synder ibland är berg. Så att ge för att rena sig. Vänta, det är en hadis.
Exakt, vad
tycker du?
Välgörenhet släcker synder.
Exakt, så som vattnet släcker elden.
Subhanallah.
Du glädjer din på en hadis.
Det är det. Subhanallah al-adim.
Det är verkligen så, subhanallah. Men bröder, jag vill ändå... För att vi kan prata jättelänge om dygderna med välgörenhet och hur fint det är i vår religion. Men jag vill ändå fråga och komma in på det specifika som är en av islams pelare, zakat, almosan, den obligatoriska. Och börja innan vi går in på hur man betalar den och så, vad är det?
Får jag bara fråga en grej innan? Jag tror att många kommer vilja veta nu när de lyssnar på den här biten och tänka,
vad ska jag ge?
Hej, jag vill ju välgörenhet. Vart? Och jag kommer få den, för jag har fått den redan innan. Och många har skrivit till mig, vart kan jag skänka välgörenhet? Vart kan jag skänka sadaqa där jag kan få mycket belöning? Och ibland tror man att det bara är hjälpa fattiga.
Exakt.
Det är inte bara hjälpa fattiga. Du kan hjälpa folk som sprider religionen. Du kan hjälpa de som sprider islam. Du kan hjälpa på många olika sätt. Kommer du ta upp någonting kanske om?
Vi kan nämna ändå nu.
En hjälpande hand.
Vi har en organisation som heter En hjälpande hand. Som arbetar i olika länder runt omkring i världen. Det finns olika projekt. Kan följa på sociala medier, En hjälpande hand.
Jag följer själv det kontot.
Instagram, Facebook, hemsida. Alhamdulillah, det finns mycket olika projekt. För den som är intresserad kan gå in och titta. Och alhamdulillah, allt som skänks... Ja, vi kan länka till det också. Och allt som skänks där, och det vill jag betona, går oavkortat.
Vad betyder oavkortat?
Ja, exakt. Vad betyder oavkortat? Att skänker du 100 kronor, så går 100 kronor till fattiga. Alla administrativa avgifter, alla kostnader som kommer med att driva en organisation betalas av x antal bröder som har sagt vi står för det. Så när folk ger välgörenhet så går allt. Och alhamdulillah, det är en välsignelse i sig. Det finns organisationer där ute som också jobbar oavkortat, men väldigt många där ute
jobbar oavkortat.
Tar mycket administrativa avgifter. Och det har gjorts många studier på det här. Att när du skänker 100 kronor, hur mycket når egentligen fram till personen i fråga? Och det är ganska skrämmande siffror. Det finns inget generellt för varje organisation. Men om en organisation har en chef som får 800 000 kronor i lön per år, liksom, då är det, kanske det säger ganska mycket. Ja. Så alhamdulillah, av den anledningen finns organisationen Hjälpande hand. Och vi kan gå i god.
Det finns andra också. På mina sociala medier. Jag brukar ha sådana här ibland. Precis. Insamlingar till olika saker som du kan få mycket belöning i.
Och det finns andra också, muslimska organisationer och andra organisationer som man kan bidra till. Som man kan bidra via och man kan kolla upp själv. Men i alla fall, om vi kommer till också det som är den plikten och den obligatoriska delen. Om du bara kan berätta vad det är, zakat. För att folk har hört det och folk känner till det. Men vad är det?
Zakat egentligen, det är så rent språkligt, ordet zakat kommer från att man renar någonting och man låter någonting växa. Zakat huwa at-tathiru wa an-nama, som de lärde brukar säga, att man renar och man växer. Det här är det språkliga betydelsen. Och kopplat till det vi har pratat om innan, man kan ju förstå hur det språkliga kopplar in i välgörenhet också, för att det renar en människa från synder ju. Zakat och välgörenhet generellt, och zakat specifikt renar det från dina synder. Precis. Så det är en grej. Sen får du också att dina pengar att växa, som hadithen nämner, ma naqasat sadaqatun min mal, att en sadaqa, en välgörenhet, och zakat är en del av välgörenhet, det är också en form av välgörenhet. Det är bara att det är obligatoriskt, men det är fortfarande välgörenhet. Och det minskar inte ens pengar. Så här hittar vi direkt kopplingen mellan välgörenhet och ordet, själva ordets språkliga betydelse. Sen, det är ju den tredje pelaren i islam. Vi har ju fem pelare i islam. Jag har boken här, tror jag, någonstans.
Här är den.
Islam, trons pelare.
Vi råder alla att, ser man den, broder? Vi råder alla att ladda ner den. Den finns som pdf på islam.nu. Den finns, vi har skickat runt den till väldigt många moskéer i Sverige och till ny praktisering. Om du är konvertit så kan du kontakta oss på islam.nus sociala medier. Vi brukar skicka konvertitpaket till nya muslimer och där ingår den här boken.
Sen kontakta också den lokala moské. Om du tittar den där så kanske man kan ordna någonting och få den skickad dit.
Inshallah.
I alla fall, så det här är den tredje pelaren, zakat. Och den är obligatorisk i både, alltså, nämns i Koranen, nämns i Sunnan och de lärdas konsensus, det vill säga ijma, som vi har pratat om lite tidigare här. Allah Azza wa Jalla säger خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Kolla orden. Att ta från deras pengar en välgörenhet. Och det här är den obligatoriska formen som de lärda nämner. För vad gör det? Det renar dem. Från vad? Från synder. وتزكيهم بها. Och det är en annan form av zaka, att ta till lite samma betydelse. Och sen Allah nämner en fin grej, och det här är någonting som egentligen sahaba fick radiyallahu anhum, att profeten s.a.w. skulle göra, och salli alayhim, gör du'a för dem när du tar de här pengarna. Och det var någonting de fick, och därför profeten s.a.w. när folk brukade komma med zakat till honom, han brukade göra du'a för dem. Och i hadithen också där profeten s.a.w. skickar Mu'az till Yemen, och han säger till honom att de ska säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w. Och om de lyder i det så ska de börja be. Och om de lyder i det så ska du ta pengar från dem. Välgörenhet zakat. Som ska ges tillbaka till deras fattiga. Och här har vi syftet med zakat. Det är pengar som går från de rika och ges till de fattiga. Det går runt. Och det är egentligen en av de fina grejerna med islam. Att det har ett sånt här system som gör så att ingen ska gå hungrig. Ingen ska gå fattig i samhället. Ingen ska inte ha någonting i det samhället man lever i som muslim. Sen rent så religiöst definierat, om man säger så, det är att du betalar en specifik summa på specifika tillgångar till specifika personer. Och det här är ganska lugn om man märker. Alltså en specifik summa, du betalar inte hur mycket som helst, du betalar inte hur lite som helst, och det är inte heller upp till dig hur mycket du betalar. Jag betalar, alla år jag känner jag ska betala 300 kronor och nästa år jag känner jag ska betala 1000. Nej, det är redan föreskrivet hur mycket man ska betala på sina tillgångar. Sen att du betalar det på specifika tillgångar. Du betalar inte zakat på vad som helst. Och det här är kanske det största missförståndet jag tror när jag får frågor om zakat. Att folk vill betala zakat typ på sin lön. Jag har fått lön nu, jag har börjat jobba. Hur mycket ska jag ge zakat? Det är inte riktigt så det funkar. Vi kommer komma lite mer detaljerat hur det funkar. Men att du betalar inte, det är egentligen idén jag vill förmedla här. Att du betalar inte zakat på vad som helst. Om du har en tv hemma, ska du betala zakat på den? Om du har 3-4 bilar, måste jag betala zakat på dem? Och så vidare. Nej, utan det finns lite viktiga detaljer som vi kan ta. Och egentligen, bara som en disclaimer, vi kommer kanske inte täcka alla former av zakat eller alla detaljfrågor, för att det är ett ganska djupt och långt ämne. Och jag tror vi hade det typ en termin när vi studerade zakat. Och sen när man går igenom lektionerna med de lärda, det kanske tar 2, 3, 4, 5 lektioner, upp till 10. Så det finns ganska mycket detaljerat.
Vi kan länka till några föreläsningar.
Vi kommer inshallah göra det.
Det nämns även i den här boken som vi visade innan. Det finns ett helt kapitel om zakat.
Så egentligen det vi ska toucha på idag, det är lite bara så här det enklaste och hur man betalar zakat.
Det mest relevanta för folk.
Och sen om någon har några frågor, man kan gå in på de länkarna och lyssna eller kanske ställa din specifika fråga. Vart var det? Specifika tillgångar, va?
Specifika tillgångar.
Till en specifik målgrupp. Och då har du vissa människor du får betala zakat till.
Exakt.
Så du får inte. Sadaqa är mycket mer brett. Även om personen är rik, fattig, även om du går till ett syfte som inte har med de här målgrupperna att göra. Det är helt okej, ingen fara. Det där är sadaqa, det är välgörenhet.
Det är högt i tak där.
Det är högt, Men zakat ska betalas enbart till en viss målgrupp, en viss kategori människor. Och de är, jag kan ta det nu bara snabbt, de fattiga, som är egentligen två kategorier, al-fuqara och al-masakin, som Allah nämner i versen. Det finns en vers som nämner alla.
Och vad är skillnaden på dem?
Al-fuqara, de säger att al-fuqara är de som inte har någonting alls.
Nödställda typ.
Exakt. Och al-masakin är de som har, men de har inte så det räcker.
De klarar inte sig. Okej, så vi har den nödställde och den fattiga, det är två.
Exakt. Och så
som
har du
får ta emot zakat.
Som får ta emot. Sen har du de som jobbar med zakat, som Allah säger, wal amilina alayha. Och det här är människor som har som uppgift att driva in zakat. Mm. Vilket egentligen är bra i en fungerande islamisk stat, om man säger sådär, där man har ett system för zakat och det finns ett struktur och rutiner kring det. Det är ganska bra, för då blir själva zakat-systemet självgående. Man behöver inte ta precis pengar härifrån och lägga där, utan zakat-systemet blir självförsörjande.
Och det där är folk, jag tror inte många vet det, att det finns ändå, nu är det inte kanske tyvärr så många länder i världen, jag läste om det innan, 6 länder i världen har institutioner som hanterar zakat.
Mm.
Tror 3 av dem hade det i sin, alltså grundlag, de hanterar zakat, så då landet sköter det.
Ja, det är bra.
Och zakat i världen, det handlar om hundratals miljarder dollar varje år. Inte per 10 år, varje år. Och om någon har andra siffror och har läst något, hör jättegärna av er, för det är intressanta saker. Men de tog ett exempel bara på Pakistan och Indonesien, som inte är de rikaste muslimska länderna, men bara zakat i de länderna, om den hade betalats in och hanterats och delats ut av de organen, det hade räckt för alla fattiga i de länderna att lyfta dem upp i fattigdom.
Mm.
Så det,
och alla underlättar
amen,
för alla.
Amen. För det finns människor med mycket pengar som kan...
Jag kollade lite innan avsnittet. Jag tror det finns ungefär 2000, mer än 2000, över 2000 alltså, miljardärer i världen.
Mm.
Det är ganska mycket. Och jag kollade, okej, om man har en miljard, hur mycket är det? Det är 2,5 miljoner.
Ja, per person.
Det är ganska mycket. Ja. Så din zakat blir 2,5 miljoner. Tänk vad du kan göra. Alltså, du kan ta en människa som har noll och göra han till miljonär över en natt.
Ja.
Det där är din zakat. Ja. Är du med?
Ja.
Och det är inte så mycket. Det är 2,5%.
Exakt.
Vilket vi kommer
komma till. Men hur som helst, de al-amilina ali.
Ja. Och al-mu'allafati qulubum. De som inte kanske är muslimer men är nära islam.
Ja.
Här, folk vet inte. Det här, du får ge zakat.
Ja.
Men här, det är viktigt att man vet vad man gör. Och om man är osäker, man låter, som du sa, kanske om det finns ett system, struktur och rutin för det, att man överlåter till det och håller sig till dem. För det blir lite av en bedömningsfråga. Vem är och vem är inte och så vidare.
Får jag lägga till en grej där bara? Ja, en förklaring på det där. Vissa lärde sig att det här också gäller en person som är ny muslim.
Ah, absolut.
Jo, att han ska stärkas i sin iman och du vet, han kommer in i islam och han kan ha det svårt om man hjälper honom.
Och egentligen, det är sant, det är bra att du påminner mig, för det är den här formen av zakat som profet Hassan brukade göra också. Och därför han går ju den här killen och säger bli muslimer, för Muhammed Sallam ger i, du vet, såhär, hela den historien, att han ger i välgörenhet som en person som inte fruktar fattigdom. Den här kanske är avskaffad, men det är att om en person är slav, slaveriet är avskaffat idag, men om en person var slav, man kunde ge zakat för att frigöra honom. Vilket ändå är en fantastisk grej. Att man betalar från zakat, från muslimernas pengar, för att han ska bli fri människa och inte fortsätta vara en slav. Och de som kämpar för Allahs sak, de som är där ute och gör saker för Allahs sak och Allahs skull. Och den personen som Ibn Sabil, och det här är det sista, det är en person som har kanske fastnat, låt oss säga exempelvis en vandrare som inte kan ta sig hem. Han kan inte ta sig hem till sin hemort, och det här kanske inte så finns så mycket idag.
Jag tänker på typ flyktingar som är fast mellan gränser, och det har varit ganska mycket senare.
Det skulle kanske man kunna, jag har inte faktiskt
nu det har varit mycket i media till exempel om flyktingar som är fast mellan olika länder, som inte kan ta sig någonstans.
De här, jag vet inte om flyktingarna kanske är tillämpat, man kanske frågar några lärdom
eller Messikin kanske,
men
Masakin är
de är sakin, så de faller in där.
Hur som helst.
Men här man får ge pengar så det räcker för att en person ska kunna ta sig hem. Låt oss exempelvis. Och det här kanske var lite förut. Idag det kan en tågbiljett kosta 300-400 spänn, så det kanske inte är mycket ord om. Men låt oss säga en person han ska ta sig från Stockholm till Malmö. Och han har ingen cash, ingenting. Och man behöver ju ändå så här, kanske i förr i tiden en häst, lite foder, lite proviant och så vidare för att han ska kunna ta sig hela vägen. Här man får ge zakat. Och förlåt, jag glömde den. De som har tagit en skuld. De skuldbelagda. Här man får ge zakat, och det här är ganska bra att veta.
Deras skulder.
Exakt. Du får ta från din zakat för att betala av någon skuld. Och det här är kanske, alltså speciellt om det är någon nära dig och du får ge zakat till den personen. Det här är kanske en av de bästa formerna av zakat. Att ta bort en skuld från en människa. Tänk dig hur bra man mår att du är skuldbelagd och sen någon kommer och säger hur mycket är din skuld på? Den 10 000, jag betalar den. Och det stör inte dig för du skulle ändå betala din zakat, men hans liv kanske förändras. En stor börda lyfts från han eller hennes axlar.
Det vi nämnde också i hadisen. Du tar bort ett bekymmer från han i det här livet. Alla ska ta bort bekymmer från dig på domedagen.
Så det här är de människorna man får ge zakat till.
Precis.
Och de vanligaste oftast, och egentligen jag tror det är de som är mest behov och de mest frekventa är de fattiga.
Det är de två första kategorierna. Exakt,
de två första kategorierna.
Och vi nämnde, eller du började, det här är de man får ge till, men det ska vara en specifik summa, nämnde du i början.
Vi börjar med tillgångar, för då blir det enklare att förklara summan. För att du ska inte betala zakat på vad som helst. Okej, vad ska jag betala zakat på? Exakt. Du ska betala zakat på fyra saker. Guld och silver.
Mm.
Och idag lägger man till pengar, vanliga sedelpengar och valuta och sånt där.
Dollar, exakt. Guld och silver.
Varför? Exakt, för du har tagit över guld och silver och folk använder inte guldmynt eller silvermynt längre. Och om man skulle typ säga, amen, du vet, det är bara guld och silver och vi skippar valutan. En stor del av pengar som ska egentligen gå till den fattiga försvinner. För att om vi ska se exempelvis en person som är miljardär, men han är inte miljardär i guld och silver, han har pengar, men han ska inte betala zakat. Tänk dig hur mycket som försvinner.
Ja, och förut, valutan var ju guld och silver.
Precis, och därför nästan alla lärde jag läst, för det här är ganska nytt, pengasystemet idag som vi har, det är ganska nytt. Förut handlade man med guld och silver, men alla lärde jag sett som yttrat sig om det säger exakt det här.
Precis.
Att man ska, det ingår. Det, och det är nästan som en form av konsensus i nutid.
Och fram tills jättenyligen så var ju även sedlar något man kunde växla in till guld.
Ja, exakt. Men det där är lite försvunnet.
Den har försvunnit nu, precis. Men det var ganska nyligen.
Sen, vad gäller det andra, det är grödor. Det som de lärde nämna, al-kharij min al-ard. Alltså det som växer. Det här ska man betala zakat på, och det är inte egentligen allting, utan vissa former av grödor. Inte alla former av grödor. Nummer tre, boskapsdjur. Och igen, inte alla, utan det är, vi pratar kameler, kor och får, om man säger så. Och sist, handelsvaror. Om du är en person som har en business eller bedriver en slags affärsverksamhet, då är dina varor något du ska betala zakat på, eller dina tillgångar, om man säger så. Jag kommer fokusera lite på de första och sista. För att grödor och boskap, det är inte så vanligt att man har i Sverige idag. Och om man har det eller vill veta mer om det, faktiskt, det finns ju föreläsningar som vi kommer länka till. Och att man kanske kan läsa på det lite själv. Det är inte så svårt. Men de vanligaste formerna, det är guld, silver, valuta och handelsvaror. Alhamdulillah, jag ser i alla fall personligen att många muslimer börjar ge sig in i det och börjar starta olika verksamheter. Och då är det viktigt att man vet om det. Guld är att man betalar, nu går vi in på den tredje också, en specifik summa du måste ha. För guld gäller det att du måste ha mer än 85 gram guld. Om du har mer än 85 gram guld och har det i ett helt år, då blir du ålagd att betala zakat på det guldet.
Då har man uppnått en viss.
Det heter på arabiska nisab. Det är den här summan du måste ha för att låt säga du har 3 gram guld. Måste jag betala zakat på mina 3 gram guld? Nej. Det finns en viss limit. Exakt. Och det är 85 gram. Så om du har under 85 gram, då behöver du inte betala. Exakt. Om du har över 85 gram, då måste du ha haft det här är det andra villkoret, i över ett år.
Ett helt år.
Och här är viktigt. Det är ett månår, som du säger. Det är den hijri kalendern vi följer. Så du måste ha det här i åtanke. Du kan inte utgå ifrån 2014, 15, 16 och så vidare, utan du måste utgå ifrån den hijri-kalendern vi följer och de hijri-månaderna vi har.
Exakt, så till exempel Ramadan till Ramadan.
Exakt, Ramadan
till Ramadan. De flesta brukar
för att komma ihåg det ut
på det sättet.
Nej, men jag tror många kanske glömmer, för att det kanske blir en punkt man missar.
Men det är ett tips att göra exakt. Det så.
Det är ändå bra att veta att det finns många som tror att zakat är obligatoriskt i Ramadan.
Nej, det stämmer.
De har hört, du vet, Ramadan, vi måste betala vår zakat. Och det är inte konstigt att man sen tror att okej, Ramadan, zakat måste betalas. Även om man kanske inte ens har uppnått villkoren för att ens behöva betala.
Nej, så i alla fall guld är 85 gram. Silver, samma villkor också. 595 gram silver. Så om du har 595 gram silver och du har haft det mer än ett år, i en månår, då ska du betala zakat på det.
Då har man uppnått nisab.
Nisab.
595 gram silver.
Hur mycket ska man betala? 2,5% av det.
Av det.
Av värdet. Så du värderar det. Du går till en juvelerare eller en guldhandlare och så vidare. Du värderar det. Hur mycket blir det här i kronor exempelvis? Exakt. Han säger det blir så här mycket. Låt säga det blir 85 gram guld brukar vara mellan 30-40 tusen någonstans där.
Exakt.
Då betalar du 2,5% av den summan. I zakat. Sen är det ju det här med valuta. Och här, den här är lite krånglig så häng med här. Nu vi har ett problem för att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man ska betala skuld, man ska betala silver. Okej, hur värderar vi valuta? Vissa lärare säger här att man ska värdera det ut efter guld. Så om du har lika mycket pengar som värdet av 85 gram guld, det är då du blir skyldig zakat.
Precis.
Om du har mindre än det, då är det ingen fara. Andra lärare säger nej. Du värderar det ut efter silvret. Om du har 500 värdet av 500, ja. Och det här blir ganska viktigt, för att förut, som de lärde nämner, det som man kan läsa till sig från haditherna och hur människor handlar, de här haditherna som har kommit när det kommer till handel och transaktioner och när folk köpte och sålde, man ser att värdet av 595 gram silver var lika mycket som 85 gram guld.
Ungefär samma.
Så den som hade det här hade automatiskt det här, och det blev ett värde egentligen.
Okej, men idag det skiljer
idag
sig
det skiljer
stort.
Sig.
595 alltså, gram silver är mycket mindre.
Mycket mindre. Så det kan vara så här typ att när jag kollar oftast, jag brukar kolla lite med hjälmen. Det brukar ligga mellan 3000 och 4000 kronor. Och guld brukar ligga mellan 30 000 och 40 000. Så det är typ 10 gånger mer pengarna. Här, vilken ska man värdera ut efter? Jag kan säga så här. Båda sidorna har ganska starka bevis, och det här kanske inte är platsen att diskutera det på djupet. Men absolut, det säkraste för dig och det bästa för den fattiga är att du utgår ifrån silvret.
Ja. Då sen om du betalar fler zakat.
Exakt, då betalar fler zakat. Sen om du är övertygad av bevisen, faktiskt jag håller med att guld verkar mer rimligt, det är upp till dig. Men jag ser att när det kommer till kritan, det som är fakta är att många av de lärda säger att när det kommer till zakat, man ska försöka i de här frågorna där det råder meningsskiljaktigheter kring, att man anpassar sig efter den fattiges behov.
Ewa.
Man gör det som är det bästa för den fattige. För det är oftast det som är säkrast för dig också som precis. Person. Så låt oss säga exempelvis att du har värdet av 595 gram silver. Då du blir skyldig zakat. Och då du ska ha som innan ett år. Och när det året är klart, då betalar du 2,5% på det.
Så till exempel en person, han har haft 10 000 kronor.
Precis.
I ett år, ungefär.
Ja.
10 000 kronor och han går då på silver, då betalar han 2,5% av de där 10 000 kronorna. Exakt. Som han har haft i ett år.
Men det är viktigt att lägga till att de här får inte minska, alltså
precis.
Du ska ha haft den där summan
i över ett år.
Det ska inte ha gått under.
Låt oss säga jag har 10 000 i 9 månader. Sen den 10:e månaden
det dippar.
Jag hamnade på 200 kronor. Jag slösade dem. Jag åkte bort eller någonting. Så nu har jag bara 200 spänn. Men den 25:e så får jag en lön igen. Då börjar jag räkna om från början. Det är inte så att jag har 3 månader, du vet, några månader kvar. Nej.
Men om den går ner, om du har haft 10 000, vi ställer de här frågorna bara så att folk hänger med. Om du har haft 10 000 men den dippar sista månaden, 12:e månaden, dippar till 6 000. Då är du fortfarande över nisab.
Du är fortfarande över nisab. Det handlar om att det ska vara över nisab. Låt oss säga.
Och då betalar du på 6 000. Eller?
Precis, du betalar på 6 000. Så om vi lägger ribban på nisab, 3 000 kronor, bara för att underlätta diskussionen. Och du hade 10 000. Sen 12:e månaden eller 11:e månaden, det går ner till 6 000. Exakt. Då är du skyldig på 6 000.
För att du har, 2,5% precis. På 6 000.
Här är en viktig fråga. Och det här är det som är krångligast, tror jag, när det kommer till att räkna ut en zakat. Hur gör jag med min lön? För lönen är en form av kategori eller en form av inkomst som inte kan liknas vid pengar som genererar pengar. För kanske det blir komplicerat här. Men pengar som genererar pengar, där betalar man zakat på allt en klumpsumma. Det är ingen fara. Men lön, det är en ny inkomst varje månad.
Precis.
Ska jag betala då? Hur ska jag betala här? Ska jag betala? Ska jag ha, låt oss säga exempelvis Karim, mashallah, du tjänar in kanske 50 000 i månaden. Vi leker med tanken. Sen kanske du får göra en disclaimer. Men
Jag tjänar inte det.
Då får du, vad heter det, en ny nisab varje månad. Så ska du sitta och räkna, okej, juni månadens lön, det är 50 000. Nästa månad, nästa år juni, jag måste betala. Nu jag säger det i solåret, bara för att folk inte blir förvirrade av de här andra månaderna som vi har, ramadan och så vidare. Ska jag betala nästa juni på 50 000? Och sen augusti, du fick en ny lön. Nästa augusti är en ny lön. Ska du hålla på sådär hela tiden och hålla koll på den här lönen och hur mycket som gick ut och hur mycket som sparades för att veta exakt hur mycket? Det här blir ganska svårt. Man får göra så här. De lärde sig man får göra så här. Det är ingen fara. Men det blir svårt i längden. Vad kan du göra? Du kan börja exempelvis när du har fått mashallah, det här fina jobbet där du börjar få in 50 000 kronor. Du räknar därifrån. Sen nästa juni, du kollar exakt hur mycket du har av allt.
Exakt.
Okej, du har lyckats spara ihop 200 000. Då betalar du zakat på 200 000. Exakt. Vad händer här? Du betalar lite av din zakat i förväg.
Exakt.
Och kanske lite för mycket. De lärde sig att det är ingen fara, det är helt lugnt. Och det här är det enklaste sättet att hålla på med lönerna. För annars kan det bli väldigt komplicerat och det kan bli väldigt mycket tidskrävande.
Så till exempel en person som har bestämt sig för att betala zakat i ramadan. Kollar i ramadan hur mycket han har.
Precis.
Och han betalar zakat på det han har.
Om det är även nisab.
Om det är även nisab. Nu vi pratar om någon som har lön och han är även
nisab. Även om han inte haft det i ett år.
Nej men kolla. Låt oss säga exempelvis. Vi tar Karim. Han har 50 000. Eller hur? Sen varje månad får han in 950 000. Så det är alltid nisab. Det är inte så att en månad det blir utan. Han har alltid så här...
Varje 25 det kommer in 50 000.
Exakt. Så han hamnar aldrig under nisab. Det är det som är grejen. Men låt oss säga att han skulle hamna under nisab. Under den här summan man ska ha.
Att jag har spenderat allt.
Exakt.
23, jag har spenderat allt. Jag har 0 kronor.
Då ska han ju börja om ett nytt år. Men vi pratar om en person som alltid ligger över ribban. Vad ska han göra? För det är så många av våra syskon, mashallah, de har ganska bra.
Många ligger över 3000.
Många, 3000 är ingenting. Även guld, alltså många ligger över. För de, låt oss säga första lönen går. Andra lönen, man har redan börjat skapa en buffert. Och då folk ligger över nisab hela tiden. Och det här är det som blir svårt. Hur mycket ska jag betala i slutet på året?
Det lättaste är att kolla i Ramadan då till exempel.
Precis.
Om man har bestämt sig för Ramadan. Vad har jag? Och betala 2,5.
Jag ser att i den här boken, jag visar den igen. Jag nämner för att jag vet att vissa som lyssnar på det här, vi ska vara helt ärliga, kanske lyssnar i tunnelbanan, lyssnar i bussen, lyssnar någon annanstans. Är man inte uppmärksam av det vi säger just nu, det kan vara svårt att komma ihåg allting.
Jo, absolut.
Och därför, det som är grymt här, jag märkte i vår bok här, är att det finns flera exempel också.
Jätteviktigt.
Exempel 1, exempel 2, 3, 4. Om du har så här mycket pengar sen du har förlorat, alltså du har minskat, du har höjts. Så jag råder folk att läsa just kapitlet om zakat, för den förklarar den väldigt enkelt.
Den finns också pdf.
PDF på islam.nu, som pdf på islam.nu, kapitlet om zakat. Jag har också spelat in en kort förenklad version om zakat. Domen för zakat, hur betalar man zakat och så vidare. Det ligger på min Instagram.
En fråga jag måste fråga innan jag glömmer. För att vi var inne på guld och silver. En kvinna till exempel som har massa guld hemma. Smycken som hon använder.
Om det är, kolla.
Ska hon betala zakat på det om det överstiger 85 gram?
Vi låter säga. Om det är smycken som inte är guld eller silver, hon behöver inte betala zakat enligt de alla lärda.
Okay.
Ingen säger exempelvis att hon har juveler eller diamanter och så vidare, att hon ska betala zakat på det. Frågan kommer till guld och silver. Här säger majoriteten av de lärda att hon inte behöver betala för zakat för det. För grunden är att det som är för privat bruk ska inte betala zakat på. Låt oss exempelvis en person har 5 bilar, men han använder alla bilar. Han behöver inte betala zakat på det. Det är hans privata bruk. Han vill ha 5 bilar. Och de lärde sig även smycken. För smycken är det som handlar om privat bruk. Guld och silver, de säger att det är egentligen en form av valuta. Och det är för att värdet ökar och så vidare. Men när det kommer till smycken, man använder inte det som en valuta. Och därför säger majoriteten av de lärda att man inte behöver betala zakat på det. En del lärda, jo. Och det är kanske det man har hört genom åren, att man måste betala zakat på det. Och det säger faktiskt en del lärda. Det är inte någonting som ingen har sagt. Men som sagt, de majoriteten lärde sig att man måste inte. Och vill man utgå ifrån det, eller vill man utgå ifrån det säkert, så det är upp till var
och
en.
Och i och med att vi pratar om valuta, då vi måste också, eller jag måste också fråga om kryptovaluta.
Kryptovaluta räknas som en valuta, vad jag har förstått av det lärdas ord. Och det betyder att man måste betala zakat på det. Sen, om det är zakat till mal eller zakat till tijara, det blir lite
zakat
båda och.
Zakat till tijara är zakat för affärs.
Vi kommer komma in på det. Det är när det kommer till handelsvaror. Men de lärde sig att du ska betala zakat på dina kryptovalutor 2,5% efter ett år.
Samma princip som
samma princip
på
som valutorna, exakt.
Exakt, så det är inget.
Nej, det är inget konstigt.
Då vi har täckt egentligen zakat ul mal.
Ja.
Och boskap och grödor, vi kommer inte gå in på.
Nej.
Så då du återstår zakat på affärsrörelse, zakat till tijara.
När det kommer till zakat i tijara, som det heter, zakat när man ska betala på handelsvaror, här säger de lärda att det är samma värdering. Det vill säga att antingen utgår man efter 595 gram silver eller 85 gram guld. Så nu vet vi hur mycket ska jag uppnå. Och generellt en affärsverksamhet brukar uppnå dem.
Exakt.
Det du gör är att i slutet av året kollar du. Och du kan lägga ut, egentligen de lärde sig börja med ett datum, välja ut ett datum och där du kollar, och sen har du din zakat på det.
Precis.
Hela tiden. Och då kollar du, vad är mitt företag värt? Och här du räknar in skulderna till företaget. Du räknar in företagets tillgångar. Du räknar in kassan. Du räknar in varorna du har till salu. Och här varorna du har till salu.
Ditt lager alltså.
Precis, ditt lager, om man har ett lager. Och här du kollar. Du kan räkna i grossistpris. För det kan bli svårt att räkna en och en. Och det ska vara marknadsvärde. Så det är inte värdet du vill sälja. Är du med? Låt oss säga den här koppen. Marknadsvärdet ligger på 10 kronor. Men jag får iväg dem för 20 spänn. jag betalar zakat på 10 kronor.
Ja, exakt.
Och om man inte har ett företag, det kan bli svårt att hänga med alla de här termerna.
Men det här är för företagare.
Det här är för företag, exakt. Det här är lite för företagare och folk som håller på med det. Så du räknar in grossistvärdet och du räknar in det värdet du vill sälja, marknadsvärdet och inte det värdet du vill sälja det för. Mm. Så du räknar in allt det här i slutet av året och du kollar, uppnår jag en summa för att betala zakat? Mm. Okej, jag gör det. Då betalar jag 2,5% av det. Uppnår jag inte, då börjar du om till nästa år.
Mm.
Och det här är det enklaste och mest, alltså det är väldigt förenklat det här självklart, men det är det enklaste sättet att betala sin zakat på.
Precis, det här är zakat och tijara.
Zakat och tijara.
En följdfråga. Om en person har aktier.
Aktier. Aktier.
Det är många som har.
Här, det finns, om man ska förenkla det igen, det finns två former av aktier. Aktier som man vill ha utdelning på, det vill säga, jag ska ge ett exempel. Mm. Du startar ett företag och jag investerar. Sen varje år i slutet av året, det kommer ju också någon slags vinst. Sen man bestämmer sinsemellan, ska man återinvestera eller ska man ta ut en liten del av kakan, eller vissa blandar.
Mm.
Men låt oss säga att du säger, okay, men vet du vad, det år vi tar ut 50% av vinsten.
Mm.
Det betyder att jag får hem en summa, eller hur? För jag har investerat, det betyder att jag ska också ha del av vinsten.
Ah.
Och aktier, det är lite samma sak. Så den här summan som är vinsten, som heter utdelningen, om den uppnår nisab, då ska man betala zakat på det.
Okay.
Det här är när man investerar i aktier för utdelningens skull.
Mm.
Du bryr dig inte om aktierna själv, du vill ha den här utdelningen. Mm. Du vill att varje år jag ska ha en passiv inkomst.
Mm.
Sen finns det aktier man investerar i för att värdet ska stiga och det handlar om att köpa och sälja. Det handlar inte om att köpa och sälja aktien.
Det handlar om sparande.
Det handlar om vinsten man får från varje år. Nu handlar det om att den här aktien, det här företaget ska öka i värde.
Mm.
Det ska öka i 300 000, oavsett vilken summa. Och din avsikt är säljare vidare. Är du med? Din avsikt med aktien är inte att du ska bara trycka på dem i 5 år, 6 år. Någon gång du vill ha tillbaka pengarna, men du vill ha mer än vad du la in.
Mm.
Du vill ha vinst, alltså du vill ha att det ska öka till värde. Mm. Här säger de lärda att det här behandlar ju som zakat tijara. Det vill säga att handelsvaror, det vill säga att du kollar värdet av det och så om det uppgår till nisab 595 gram silver, då betalar du zakat på det 2,5%.
Det vill säga inte på utdelningen utan på hela värdet.
På hela värdet av aktieportföljen.
Ja. Skulle man säga.
Och så lägger du ihop det med den andra tijara. Om du har olika slags inkomster, då lägger du ihop det till en klumpsumma. För i slutet av dagen du betalar ändå 2,5% av allting. Mm.
Och om man har mer frågor och följdfrågor, man får höra av sig till någon.
Ja, jag vill bara lägga en disclaimer. Det finns självklart en jättelång och djup diskussion när det kommer till att ens investera i aktier och inte investera i aktier. Men vissa mashallah bröder och systrar är ganska pålästa och har kanske kommit till en slutsats att man kan investera i aktier eller man kan inte.
Ingen i vissa fara. Aktier.
Exakt, och vissa aktier och vilka typer. Och folk är lite pålästa mashallah. Och det här, den här sista egentligen, det blir ju nog för dem. Och det är ingen diskussion om själva grunden i aktier i sig. Är det halal eller haram? Det kanske man får ta en annan dag.
Precis. Barakallahu fik. En sista fråga kring zakat. Det finns människor, eller det finns två typer av människor. Den som är skuldsatt och den som har, vad ska man säga?
Skuldindrivaren.
Som är indrivaren.
den som har
som det första pengarna. Till exempel, om jag är skuldsatt.
Ja. Om du är skuldsatt, då ska du ändå betala zakat.
Okej. Okay.
Och vi hittar lite olika rapporteringar från sahaba, bland annat Uthman radiyallahu anhu, som brukade uppmana människorna att betala sina skulder innan det är dags att betala zakat.
Mm.
Och det här betyder att om de inte hade gjort det, så hade de fortfarande varit skyldiga zakat, men kanske en högre summa.
Okay.
Så vad vi lär oss i alla fall från den här rapporteringen och andra, och många av dem lärde, de säger att om du är skuldsatt, då ska du fortfarande betala zakat.
Mm.
Oavsett. Om du har lånat ut pengar, det är den nästa.
Exakt, om jag nu till exempel, för att ge ett konkret exempel. Jag har 10 000 på sparkontot, jag har haft dem ett år. Men jag har också 20 000 utlånade till Musa till
exempel. Okay.
Ska jag betala på 10 eller på 30?
Ja, 30. Lägga till 20. Här, de lärde detaljera den här frågan.
Mm.
De säger att först vi måste kolla på vår broder Musas tillstånd. Är han i en form, alltså är han i ett tillstånd där han kan betala av eller det är jobbigt för dig? Om du säger det är inga problem, om du säger så här, inga problem, Musa betalar så fort jag säger att han betalar. Det är bara att jag inte har kontaktat han eller han inte har kontaktat mig, vi har bara skjutit på det.
Mm.
Men om jag ringer Musa nu, han swishar 20 000 direkt. Här, du måste betala zakat på allting. För det är som pengar som du har i ditt
som jag har dem.
För det är som du har dem. Sen kan det vara att Musa inte kanske har råd just nu.
Mm.
Okej, generellt det rekommenderat om en person inte har råd att man ger han lite tid. Det här är rent islamisk karaktär, Men det betyder fortfarande att du inte har pengarna. Här säger de lärda, du behöver inte betala zakat på dem nu. Utan du betalar zakat på dem när du får dem.
Då räknar jag in dem.
Då räknar du in dem. Okej, ska du betala, låt oss säga Musa betalar inte på 5 år. Ska du betala zakat för alla 5 åren? Här säger en del lärda, jo, du ska betala zakat på alla 5 år. Så du ska, räkna retroaktivt hur mycket var det i zakat för varje år och sen därifrån betala en klumpsumma. Okay. Och då har du fått pengarna och när du fick pengarna betalar du zakat som att du hade dem. Är du med? Och det här är den åsikten som följs av stora lärda. Sen finns det självklart andra åsikter om man vill grotta ner sig lite mer. Men det är den här åsikten som egentligen det är den säkra om man säger så.
Men om du tänker att du inte kommer få pengarna? Fortfarande då när du väl får dem.
Exakt. Du betalar inte zakat just nu utan du väntar. Sen när du väl får dem då betalar du zakat på dem utifrån den summa som finns då.
Det där du nämnde om att ursäkta honom, att ursäkta, det är en fin karaktär i islam. Det finns ju en hadith om det.
Det finns många hadither om
att... Men just det är en jättestark hadith om att en person ursäktar jättemycket så här, skuld hit, skuld dit. Så Allah säger...
Exakt, den är jättefin.
Kan nämna den kanske?
Nej, men som han sa, det här är en person som var rik. Så han gick bort. Men han hade en fin egenskap. Och det var att när varje gång någon var skyldig honom pengar och han inte kunde betala, han sa, khalas, vänta. Ursäkta honom. Sen när Allah frågar han på domedagen, berätta en handling som du tror kan rädda dig. Så han sa, jag har ingenting förutom den där grejen. Och då sa han, på samma sätt som du ursäktade mina tjänare, ursäktar jag dig idag. Så det är också en jättefin karaktär att man har tålamod med folk som har skulder till en och man ursäktar dem. Och generellt att det är fint att islamisk, alltså, nu går vi in lite på lån, men islam uppmanar till lån. Exakt. Om man säger så, att man lånar pengar, att man ger ut pengar. Och du nämnde ju hadith innan vi började att...
Vänta, det kan missförstås nu. Du sa islam uppmanar till lån.
Att man lånar ut.
Inte att jag går runt och lånar.
Nej.
Lånar cash från alla sina förfullt med fiender. Vissa gör ju så också. Lånar. De missbrukar folks förtroende. Du vet det här att folk är snälla och givmilda och de lånar och sen de hör inte av sig. De stänger ner sin mobil.
Egentligen, subhanallah, alltså, islam uppmanar den rike att låna ut till de fattiga. Om man inte vill ge värdenhet, du kan låna ut.
Exakt.
Men den uppmanar den som har att inte be om lån hela tiden. Ejo. Man ska inte vara en person som hela tiden be om lån.
Den övre handen är bättre än den undre handen. Finns hadith också.
Den handen som ger är bättre.
En jeder suffla än den undre handen.
Och sen det finns en annan hadith som är också ganska fint. Att den personen som tar lån med avsikt att betala av den, Allah hjälper han att betala av den.
Allah.
Men den personen som inte gör, som tar... som lånar massa pengar för att med syfte han tänker inte betala till honom. Allah straffar honom.
Och att ge lån, det är i sig en god handling att låna ut pengar till folk.
Det är en god handling, absolut. Men samtidigt, jag ska vara ärlig, jag vill varna för en viss karaktär och det är att man frågar hela tiden. Och det här är något som profeten sallam förbjöd. Speciellt när det kommer till välgörenhet och pengar och så vidare. Profeten sallam sa att vissa två personer som skulle fråga dem zakat. Så han tittade på dem. Han bara, ni kan tjäna upp pengar. Ni är starka, ni är unga, ni har glöd. Zakat, det ska inte vara för er. Och därför nämner han hadithen, la hadda fiha liqawiyin muktasib.
Allah.
Zakat ska inte gå till personer som är starka och som kan tjäna sina egna pengar. För det blir en form av såhär en lathet, en passivitet där man inte, du vet, så här, försöker göra sitt och försöker bidra med sitt, utan man ska hela tiden vara den som tar de här bidragen, tar den här hjälpen, tar den här zakat och blir inte en, som vi sa innan, en produktiv medlem i samhället, om man säger så.
Ja, det finns sådana ju. Det finns mycket människor som nöjer sig med att leva på bidrag. Alltså att vara bara, du vet, det är en sak om du är i behov. Men att du nöjer det eller typ så här, gör det till en grej, du söker inte, du vill inte. Finns det inte hadither om dygden? Nämnde vi inte det förra avsnittet till och med?
Vilket? Vi, 16
avsnitt? om att vara produktiv med om,
jo, absolut.
Dygden i att jobba och tjäna sina egna. Nämnde vi inte
det? Men det finns olika hadither att en person som går ut och samlar ved för att den sälja är bättre än att fråga människor om saker och ting om de skulle ge honom eller om de inte skulle ge honom. Och
det är så mycket hadither om det att om du vet Allah, när du frågar Allah tycker om det. Fråga mycket.
Människor.
Men människor Du frågar inte två gånger, tre, de, till slut de kommer, även om det är små saker, att hela tiden fråga, yani, de kommer inte tycka om det här.
Nej,
du kommer skapa en dålig vibe eller en dålig stämning bland just dig och de du frågar om hela tiden. Kan jag få låna det här, kan jag få låna din mobil, kan jag få låna allt möjligt. Och de blir vana med att bara låna saker hela tiden.
Det blir ett handikapp till slut egentligen. Att det blir så här att det blir handikapp är kanske fel ord, men det blir ett sätt att man lär sig ett beteende och man känner att man inte kan få något gjort förutom att fråga någon.
Exakt.
Man kommer inte på att vänta, jag kan också gå ut och jobba, jag kan också, utan det blir ett inlärt beteende. Mm. Och egentligen islam lär ju att man ska vara självständig.
Ejo.
Och därför en av de fina grejerna är också att de lärde nämnde i en fråga som har med zakat att göra, är det bättre att ge en person hela sin zakat eller att fördela det?
Exakt.
Så 100, låt oss säga att du ska ge zakat 40 000. Så det är 5 000, 3 000, 2 000. Du fördelar till massa pengar. Eller ge en person hela 40 000. Vissa av de lärde sig vad? Det är bättre att ge en person. Varför? För kanske han tar de där 40 000 och blir rik på det. Och nästa år, han betalar zakat. Och då har vi fått till en ny medlem i zakat kollektivet. Och det är det som är grejen. Att sakta men säkert, zakat, en person börjar betala zakat en till. Och sakta men säkert, vi tar bort fattigdom från själva.
Exakt.
Men är det inte också så det här att, jag läste, minns inte nu exakt var, att följeslagarna, ibland när de red, om de tappade något.
Exakt.
Det är ändå jobbigt, gå bort från kamelen eller hästen och gå ner och hålla på.
Speciellt kamelen.
De frågade inte, kan du ta upp den där åt mig?
Ja, just det.
De gjorde det själva.
Ja.
För att inte vänja sig och fråga för mycket, eller?
Exakt.
Ja.
Be om tjänster
hela tiden.
Be om tjänst, be om saker, be om pengar.
Vad kan hända om du ber om för mycket tjänster från folk? Du kan känna dig underlägsen till slut. Mm. Och du kan känna att de har någonting över dig.
Ja. Så. Men Sadiq, jag måste fråga dig, för nu vi pratade om zakat och ramadan, så att inte folk också blandar ihop med zakat och al-fitr.
Ja, just det.
Och tror att det är samma sak som, för vi har nämnt zakat och al-mal, det kan vara jobbigt att hänga med i termerna.
Zakat och al-fitr är en sak som är specifik för ramadan, och det är att i slutet av ramadan man betalar cirka 3 kilo i basfödan innan man ber idbönen. Mm. Det är jättekortfattat, men det är det man gör i slutet av ramadan. Mm. Och sen, alhamdulillah, i Sverige vi har ganska många organisationer där man kan betala via. Det här är viktigt och det här vet organisationerna, men folk alltid frågar alltid det här för de får någon slags tvivel.
Mm.
Man ska inte ge pengar. Det här nämns av många lärda att man ger inte zakat till fitr i pengar, utan man ger det i basföda.
Mm.
Våra organisationer vet det här. Så vad gör de? De tar pengarna och åker ner till länderna, köper upp basfödan och sen delar ut det. Så det är ingenting man ska ha stress eller oro över heller.
Det, är och det blir också ibland stress över priser. Folk har trott att zakat till fitr är en viss summa exakt. 75 kronor.
Vi har fått kritik för det här, till exempel när vi har haft zakat till fitr kanske för 25 kronor. Varför har ni så lågt? Varför har ni lägre än alla? Nej, det står 75. Och alla har ansvar varför de har sina priser. Men som till exempel i en hjälpande hand, då är det priset i landet där zakat och fitr ska delas ut. Vad kostar 3 kilo basföda? Och man ska inte heller tro att den är betydelselös. För det man gör är att man, det är så många muslimer som betalar zakat och fitr. Alhamdulillah. Absoluta majoriteten.
En hel familj måste betala. Det räcker inte bara att en betalar.
Precis. Alla, som till exempel Sadiq betalar för sig själv, sin fru, sina barn. Och de flesta muslimer gör det. Det blir väldigt mycket.
Faktiskt.
Så vi kan ge 50, samla ihop från flera och ge till en familj.
Mm.
En stor mängd ris till exempel. Som räcker under lång tid.
Och syftet med
eller till ett barnhem som... Så det räcker lång tid, man ger det på Eid, men det räcker för dem länge och så vidare. Så.
Och syftet, syftet med det här är att Eid, ingen ska känna oro eller precis. Stress över vad ska vi erbjuda, vad ska vi ha för mat imorgon, vad ska vi servera till barnen. Utan alhamdulillah, islam tog hand om den biten så att alla ska ha någonting och kunna fira Eid med.
Men det här är något som många tror är zakat, för det står alltid i ramadan, zakat till fitr, så man tänker att det är zakat i år. Den här summan brukar det stå.
Tror inte du heller nämnde hadiserna om zakat, alltså obligationen? Hadis Jibril till exempel.
Nej, jag nämnde hadis Ma'ad.
Att göra. Men faran är att inte
också betala. Också islam alla khams, islam är byggt på fem. Zakat nämns alltid där.
Alltså grejen som de nämnde, zakat qarin och salat. Att zakat nämns hela tiden med salat.
Salat.
Qim och salat.
Och att zakat och raka umar raka'in. Alltså förrätta bönen och betala sin zakat. Och som du nämnde innan faktiskt i versen i surat al-Baqara. De som tror på det fördolda och förrätta bönen och vad heter det ger i det som Allah har skänkt dem. Och det första som går in här är ju zakat. Det är det första du ger. Och sen ger du mer välgörenhet, självklart. Men zakat är ju prio nummer ett. Och därför den bästa formen av välgörenhet egentligen är zakat. För det är plikten. Och därför rent islamiskt sett, allt som är plikt är bättre än det som är frivilligt.
Mm.
Så det bästa du kan närma dig Allah med är dina plikter. Bönen, de fem bönerna. Zakat, fastan, hajj och så vidare. Sen de frivilliga handlingarna. Men det bästa och viktigaste är alltid de obligatoriska handlingarna.
Vi har nämnt i alla fall zakat. Och det, kan, det blir mycket om man går in kanske djupare. Jag tänker, i den.
Kan du summera, kanske igen summera bara på ett så här jätteenkelt sätt. Och varför jag säger det, det är för att jag märkt att trots att när man ger så här enkla böcker och förklarar enkelt. Och jag vet Sheikh Abdallah, Dr. Abdallah. Han gjorde en video på så han försökte förklara jätteenkelt på 2-3 minuter. Just basen, alltså vad är zakat? Ska vi köra?
Du summerar det ändå ganska bra. Vad sa du? Från ett specifika ändamål? Eller från specifika medel?
Specifik summa, specifika tillgångar till en specifik målgrupp. Egentligen. Och varför jag, alltså, grejen är så här, jag valde att kanske göra det lite svårare, men för att zakat, det är inte svårt. Men sen ibland, det behövs vissa grejer som detaljeras, som det här med löner, som det här med aktier, för att folk sysslar med det. Så jag valde att plocka ut de grejerna och kanske utelämna det här med boskap och grödor, för att det kanske inte rör folk så mycket. Men folk, jag vet att folk frågar mycket om hur betalar jag zakat på min lön? Hur betalar jag zakat på min...
Oftast 99%, alltså det har nästan alltid varit om pengar.
Ja, exakt.
Om pengar och tillgångar, inte så mycket om boskap och sånt. Men det finns i böckerna och den som vill gå tillbaka kan läsa i böcker just om de här frågorna. Men jag såg en fråga här i den här boken som jag tror att många kommer fråga efter det här avsnittet. Kolla här. Om en muslim försummat att betala zakat tidigare år, ska han nu betala de gångna åren?
Jätteviktig fråga.
För folk faktiskt. Som kanske lyssnar, kanske inte har betalat. Tänk, abo.
10 år,
jag har inte betalat. 6 år, jag har inte betalat. Här, ska jag läsa upp det?
Läs.
Om en muslim, alhamdulillah att jag öppnade och såg att det fanns mer. Om en muslim som varit ålagd att betala zakat. Om en muslim som varit ålagd att betala zakat, det vill säga allmosan, låtit bli att betala den, ska den räkna ut och uppskatta hur mycket som skulle betalats de åren som han försummade och nu betala en klumpsumma. Så man ska försöka... Det blir svårt alltså. Det blir svårt.
Man
måste försöka, man ska uppskatta.
Ja, man försöker uppskatta det och räkna år för år. Kanske gå tillbaka till gamla kontoutdrag. Gå tillbaka till... Sen kanske det finns andra saker utöver kontoutdragen, men det där är en bra plats att börja. Sen en viktig grej också att man ska ta bort den mängden av zakat. Låt oss exempelvis, Karim har inte betalat 10 år. År 1 han var skyldig 5 000. År 2 han ska ta bort 5 000 från den totala summan, för då har han redan betalat. Och sen så ska han fortsätta varje år.
Summan blir mindre.
Summan blir mindre för att, låt oss säga exempelvis, första året han betalar 5 000 i zakat. Nästa år, den där 5 000 ska ju bort, för han betalar dem nu, men det ska tas bort ur räkningen. Och så ska han hålla på fram tills han har betat av varje år.
Det var viktigt att ta upp
det. Faktiskt.
Men jag tänker, om vi går vidare avslutande lite kring väljaren, för det finns ju, nu har vi nämnt zakat, obligatoriska formen av väljarenhet, allmosan. Men det finns ju väljarenheter man kan ge, lite olika former av väljarenhet, av frivilliga väljarenhet som man kan ge.
Du tänker på waqf
till exempel, sadaqa jariya känner många till som en term.
Sadaqa jariya är en slags välgörenhet som fortsätter alltså av sig själv. Det är inte så att du måste, låt säga exempelvis, nu om jag ger dig 500 spänn sadaqa. De där 500 kronorna kommer ju ta slut. Du spenderar dem, det är slut. Det betyder att min belöning tar också slut. Men det finns vissa former av välgörenhet där själva grundobjektet fortsätter att leverera. Jag kan ta ett exempel som många känner till, brunnar. Precis. Vad händer? Det kommer ju hela tiden nytt vatten och folk använder vattnet. Sen kanske det inte fortsätter typ hela livet tills domedagen, utan det kan gå 50 år, 60 år, men det är ändå fortfarande källa till belöning. Waqf är lite mer detaljerat och därför det nämns inte i zakat-avdelningen i fiqh-böcker, utan det nämns i transaktioner, den här mu'amalat som det heter, där man säljer och köper och så vidare. Det är att man låser fast grundobjektet om man säger så, jag ska förklara lite mer. Man låser fast grundobjektet, men dess nytta ger man i sadaqa. Mm. Det vill säga exempelvis, jag har en byggnad. Jag gör waqf, det vill säga jag lägger den här byggnaden för ett syfte, att man ska be den. Det är en moské. Så den här byggnaden får inte röras från den, det syftet som jag bestämt. Sen, nyttan är att folk kommer in och ber. Så det här är en form av sadaqa för mig. För att varje person som ber, jag får belöning. Mm. Och sen kan man göra så här på massa saker. Så länge det är tillåtna saker, självklart. Mm. Man kan göra så här på massa saker. Jag kan exempelvis starta en stiftelse. Det är egentligen det närmaste vi har waqf i Sverige, det är stiftelser.
Okay.
Alltså om man googlar, jag satt in och googlade igår. Stiftelser är också att man ger in en peng, alltså en egendom i form av pengar eller fastighet.
Den är väldigt låst, stiftelsen.
Exakt.
Ja, det kan inte ändras hur som helst.
Och, exakt, men det är exakt det som waqf. Den är också väldigt låst. Det kan inte ändras hur som helst. Om du har bestämt att det ska vara för ett syfte, då kan inte någon komma och typ köpa upp den här moskén. Mm. Det är waqf, man får inte röra den. Mm. En vanlig form av waqf som var ganska vanlig i Medina, det var böcker.
Mm.
Man gav böcker och sa att boken blir ju en slags egendom. Du ska läsa och dra nytta av personen som har lagt det här, som den här grejen, får belöning. Men sen får inte du sälja vidare den, till exempelvis.
Så om jag lägger till exempel, jag köper upp 10-20 islamiska böcker och lägger i moskén som waqf. Det betyder att de får vara där, folk får dra nytta av dem, men ingen kan börja sälja dem och börja göra annat med dem.
Ingen får typ ta hem den. Ingen får typ prata med imamen i moskén och säga, vet du vad, jag köper den här moskén. Nej, det är waqf.
Det är waqf.
Och det är en belöning som fortsätter tills den här grejen tar slut. Och sen egentligen, jag ska vara ärlig, det här är egentligen en av de bästa formerna där muslimer kan komma fram i samhället lite mer. Vad kan man göra? Man kan ge stiftelser allt möjligt. Man kan typ köpa upp en byggnad och hyra ut den. Och vinsten av den går till, låt oss säga, moskéerna i Sverige.
Mm.
Det här är en form av... och det är en form av stadig inkomst till moskéer.
Jag har sett i muslimska länder så här,
det här är
hotell.
Hotell
är waqf.
Och vinsten går till fattiga. Till
precis, exempel, vinsten går till fattiga. Och sen man kanske återinvesterar en summa för att upprätthålla själva hotellet.
Precis, men inte vinstdrivande går, så.
Inte exakt, den är inte vinstdrivande. Så det är så här, det är den här formen. Ibland kan man göra waqf på pengar. Hur? Du lägger... nu använder folk räntan. Men folk kan också investera pengar. Låt oss exempelvis, jag har... Karim har, mashallah, 5 miljoner, inte jag. Så han investerade i olika företag och det kommer en utdelning. Han säger den här utdelningen som kommer varje år, det är waqf. Mm. Så de här pengarna blir waqf, det blir en slags stiftelse. Vad gör han med pengarna? Han säger 30% av utdelningen ska gå till fattiga, 30% ska gå till folk som sysslar med islamisk kunskap, 30% ska gå till moskéerna och de 10 sista procenten någon annanstans. Och så här, det blir faktiskt en ganska fin och stadigvarande inkomst för många saker som muslimerna behöver just i Sverige och Europa, om man säger så.
Nej. Grejen är att jag säger alltid så här, grejen är det jag vill säga är varför många just säger jag vill ge sadaqa jariya. Det är så de brukar säga. Finns det någonstans jag kan säga sadaqa jariya? Det är på grund av hadisen. Det finns en autentisk hadis i muslim. Att när en person dör så upphör ju frukten av hans handlingar. Khalas. Det är över. Utom vad? En pågående välgörenhet. Det finns en välgörenhet han har lagt. En sadaqa han har lagt någonstans. Eller hon har lagt. Som fortsätter. Eller kunskap som folk fortsätter dra nytta av. Eller att han har ett rättfärdigt ett barn som gör dua för honom.
Mm.
Så det är förståeligt att folk verkar, och vi uppmanar folk. Börja investera i ditt nästa liv, sadaqa jariya, även om det är lite. Tänk dig och ge alltså, subhanallah, till en koranskola. Du är den som har köpt upp masahif, de här böckerna som de alltså koranböckerna som de memorerar från. Och sen när de växer upp, det är nya barn som kommer, så memorerar dem och så memorerar dem någonting som
Fortsätter
hela tiden.
Och många gräver brunnar.
Alhamdulillah, underlättat för oss nu med massa kontakter att vi kan gräva ganska billigt och det går smidigt. Exakt idag, subhanallah, jag fick en brunn klar. Det är inte jag som har betalt, bara så att inte folk tror att jag bygger massa brunnar. Utan via de kontakter jag har lärt känna så har man kunnat vara en mellanhand och hjälpa till. Och det tar, från det hållet brukar det ta runt en månad bara att bygga en brunn. Och väldigt billigt. Och alhamdulillah, många har kontaktat mig och de säger att vi vill bygga brunnar. Även moskéer folk har kunnat bygga. För en slant som inte är så här, du vet, ska vara ärlig, när jag var yngre, jag trodde det skulle vara jättesvårt, du vet, bygga moské 50 mille. Sen hittar vi ställen vi kan bygga en moské för 150 000 kronor. Tänk dig att man är 100 personer, det blir ingenting till slut.
Syskon här i Sverige byggde ett sjukhus.
Ja, just det.
The Swedish Medical Center.
Vad kostade den, minns du?
2 miljoner.
2 miljoner? Ett helt sjukhus?
Hela byggnaden. Sen var lite bröder från andra länder som gjorde inredningen. Mm. Ska man säga, invändigt, men bygget stod bröder från Sverige. Syskon och bröder och systrar. Syskon byggde ett barnhem i Darfur. Som fortfarande, alhamdulillah, 22 barn bor där. De bor kontinuerligt.
Alhamdulillah.
Det finns mycket khair, gott, som is på tal om Sadaqa Jariya, som har gjorts från Sverige, som man kan fortsätta bidra med också. Alhamdulillah.
Och det finns en fin hadis jag ville nämna. Att varje morgon så stiger 2 änglar ner. Och den ena ängeln gör dua för den som ger. I välgörenhet, den som ger sadaqa och sånt, att han gör dua till Allah att ge den här givmilde mer.
Mm.
Medan den snåle, den andra ängeln gör dua mot han som är snål med sina pengar. Låt hans pengar förgå. Han använder inte dem. Han ger inte sadaqa. Autentisk hadis. Det är allvarligt att man var snålar med sina pengar, snålar med tillgång. Snål. Och kolla hur hatad den egenskapen är. En snål person. Det finns ingen som kan säga jag älskar när personer är snåla. Det är en hatad egenskap. Vart du använder det. Det spelar roll om du är muslim eller inte muslim. Folk gillar inte när människor är snåla. Folk gillar när folk är givmilda. När folk ger och delar med sig av det de har.
MashaAllah, jag tror vi avrundar med den här fina hadithen. Vi vill tacka er alla för att ni har lyssnat. Fortsätt dela, like och subscribe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب